Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Välkommen till vår podcast Uppstickarna, där vi Johanna Snickars och jag Karin Bäcklund möter framgångsrika kvinnliga tankledare på väg uppåt och som sticker ut i samtal om bland annat karriär och kommunikation.
Vi träffar framgångsrika kvinnor som genom kommunikation också gör skillnad. Vi pratar med såväl välkända som mindre kända personer som agerar i dolda men gör ett viktigt jobb. Vi vill lyfta dem för att inspirera fler och visa på goda förebilder inom branschen. Och så är vi väldigt nyfikna på hur de tagit sig dit de är idag. Så vilka är vi? Jag, Johanna Snickars, är kommunikationschef på Microsoft till vardags. Återfinns på lite listor som 101 supertalanger, superkommunikatörerna, har vunnit stora kommunikatörspriset, äventyrare och ljudboksinläsare.
Jag är Karin Bäcklund och till vardags är digital strateg på kommunikationsbyrån Springtime. Jag är kursansvarig på Bergs, författare till en bok om sociala medier för styrelser, grundare av appen Kejsarsnittsguiden och också medgrundare till nätverket UberAV.
Dagens gäst är ingen mindre än den färggranna PR-kvinnan Linda Vaxin, som vid 30 blev vd på PR-byrån Edelman, suttit med i flera styrelser och efter sin pappas död gick i tillfällig pension vid 33. Hon har listats på listor som årets influencer, supertalang, framtidens kvinnliga ledare. Och förra året blev hon även nämnd som en uppstickare, på tal om namnet på den här podden, av tidningen Shortcut. Nu är hon grundare till Matching ID och Ownershift. Välkommen Linda, vi är väldigt glada att ha dig här.
Tack. Färggrann, vilket härligt ordval.
Ja, idag är du både prickig i för sig och leopardprint, så det
yes. Känns,
men du brukar vara väldigt färggrann.
Ja.
Var det någonting vi missade i introt?
Oj. Jag tyckte det var ett väldigt bra intro. Framförallt var det väldigt kul att höra intron om er. Fan vad bra ni är.
Detsamma. Därför är du här.
Tack.
Om du skulle berätta någonting om dig själv i ett par meningar, vad säger du då?
Jag skulle nog säga att jag är en person som du var inne på, Johanna, vid 33 års ålder bestämde mig för att lägga min kraft bakom någonting som jag verkligen tycker är meningsfullt, och efter några års utforskande bestämde mig för att kvinnors frihet och möjlighet till självbestämmande och att äga sitt eget liv var det jag valde. Och det ledde sen till min hjärtefråga då, kvinnligt ägande. Så skulle jag säga.
Och hur har du kommit dit där du är idag?
Generellt eller med den hjärtefrågan?
Både och. Börja med frågan.
Ja. Men du berättade ju om Edelman. Och det var ju en jäkla resa, både PR-karriären innan och att bli vd så tidigt och att göra en turnaround där. Och möjligheten som gavs mig när jag gick igenom stort trauma och stor sorg så tidigt i livet var just att jag fick en möjlighet att syna hela mitt liv i sömmarna. Och jag hade verkligen varit en, det som kallas duktig flicka innan. Prestationsprinsessa, ja, you name it, alla de här begreppen. Så jag gjorde upp med det, helt enkelt. Och bestämde mig för att vi har inte tid. Jag har inte tid att fortsätta prestera åt andra. Utan jag måste liksom ta vara på den här tiden som ges. Min pappa var 55 när han fick cancer. Och Det som jag är väldigt stolt över så här efterhand, förutom att jag sa upp mig, som jag är väldigt stolt över, det var ingen självklarhet där då, det är att jag gav mig tid sen. Jag reste i 9 månader först och sen så kom jag tillbaka och frilansade. Och från att ha liksom varit en väldigt tydlig identitet så var jag liksom en vanlig frilansare inom situationstecken. Och jag tror att det var så oerhört viktigt för mig att jag gav mig den tiden och inte bara så här, nu är mitt syfte det här. Utan jag liksom, det fick verka fram långsamt och liksom verkligen inifrån. Och,
ja, det är inte alla som tar sig den tiden direkt.
Nej, verkligen inte. Och en av sakerna jag gjorde för att kunna göra det var att lova mig själv och inte tacka ja till ett jobb på 3 år.
Det har du hållit då?
Ja, det gör jag. Mm. Ja, sen har jag inte tagit något jobb alls.
Reflekterar du mycket än idag? Alltså, tar du dig tid att stanna upp och reflektera?
Ja, absolut. Alltså, det är en av de stora skillnaderna i mitt liv generellt. Alltså, det kan ju låta extremt klyschigt att man har varit med om något jobbigt och nu mediterar jag jättemycket. Men jag har tagit mig tid för återhämtning, vila, reflektion och meditation på ett helt annat sätt sen dess.
Mm. Och du har kunnat haft med dig då i det hela tiden efter?
Alltså, självklart inte. Alltså, man går ju upp. Alltså, man är ju bara människa.
Alltså, jag kan ha perioder med de delarna.
Ja, och så måste det också få vara, tror jag. Man måste få gå upp i adrenalin och liksom prestation i perioder. Alltså, det är helt orimligt att vara en balanserad, sund människa hela tiden. Mm. Det blir lätt prestation det också. Jag pratade med min terapeut om det senast idag faktiskt. Mm. Nu har jag haft en vilovecka. Jag har varit jätteduktig. Jag har gjort det här och det här och det här. Ja, nej, men så att, hela tiden nej, men jag låter det aldrig ta över så som det gjorde förut. Mm. Alltså att jobbet är viktigast av allt. Det har jag lovat mig själv och det håller jag.
Mm. Har du hela ditt liv vetat vad du skulle bli när du blev stor?
Nej, alltså, jag har alltid haft väldigt mycket drömmar och mål. Alltså, så här, det är en sak som jag är väldigt tacksam över med mig själv. Att, så här, jag får fortfarande nya, nu vill jag lära mig dansa flamenco, det är en ny dröm. Alltså, det tillkommer liksom hela tiden drömmar. Min första dröm var skridskoprinsessa, ja, inte så långt från flamenco då, kanske.
Skorna.
Precis. Men att jag ville bli PR-konsult visste jag vid 19 typ. Direkt efter gymnasiet så drog jag till New York och pluggade marknadsföring. Och när jag kom hem därifrån så hade jag bestämt mig för PR-konsult. Och det är lite så oklart i efterhand, för det är extremt svårt att veta vad en PR-konsult gör. Ja, eller vad det
speciellt
är.
Då.
Ja, men det för mig var någon slags kombo av att det var business som min pappa var och skrivande som min mamma var. Mm. Och jag liksom, jag hade båda. Så det, och där, jag hade ju rätt där. Mm. Fast jag kan säga i efterhand inte riktigt fatta hur jag kunde ha den analysförmågan.
Jag lyckades kombinera dem.
Ja.
Man hade väl rätt bra självförtroende när man just hade gått ut skolan.
Menar du att det blivit sämre?
Nej, men man trodde att man kunde allt kanske. Så man kanske lär sig med tiden att
att man inte kan.
Ja. Ja.
Vad är din livsfilosofi eller har du något motto nu?
Ja, jag är väldigt into poesi. Och en av mina favoriter heter Ann Jäderlund. Det finns en strof i en av hennes dikter som jag har inramad. Så jag tycker sammanfattar mitt motto väldigt bra. Det lyder, men om jag fylls med mod, om jag varje dag intalar mig själv att jag fylls med mod, tycker jag att det är väldigt bra. Alltså, jag får mycket cred för att jag är modig, men det är också någonstans hårt arbete.
Mm.
Alltså, det är ingenting som liksom, visst att det är en del av ens personlighet, men det är också någonting som man bestämmer sig för att vara. Och därför tycker jag att den dikten är så himla fin. Mm. Alltså, det är så här, men om jag fylls med mod, om jag intalar mig själv att jag fylls med mod, och det är liksom,
det lyckas du göra då?
Ja, tycker jag.
Skönt.
Har du någon så här lärdom som du tycker är värd att nämna?
Från hela karriären?
Ja, precis.
Eller, oj. Det finns ju så oerhört många. En som jag har tänkt på ganska mycket den senaste perioden är, som jag känner att jag har börjat lyckas praktisera, det är att det inte behöver vara så bråttom. Alltså fram tills jag var 33 ungefär, då var det så att allting måste hända nu.
Mm.
Och man måste maxa hela tiden. Mm. Och nu har jag övat på att just stoppa in tid av reflektion och vila. Och oftast blir slutresultatet ännu bättre.
Mm.
Så det är verkligen så här, 38-åriga Linda till 28-åriga Linda. Det är så här, det brinner inte så mycket som du tror att det gör.
Nej.
Har du någon största fuck-up som...
Ja, det är så kul att dela med sig. Det är så inne med att dela med sig av misstag och fuck-up.
Ja, men jag älskar det. Självklart, det blir lite mänskligare.
Självklart har jag det. Och jag tänkte försöka verkligen inte säga någon så här härlig fuck-up som är lite så här charmig, utan faktiskt en liksom så här smärtsam, jobbig. Det har varit att vid två tillfällen, det ena har gällt bokföring och det andra har gällt juridik, att jag har så här... Ja, men jag är bra på andra saker. Jag litar på mina experter.
Mm.
Som vd eller styrelseordförande och sådär. Och där det liksom har blivit riktigt, riktigt jobbigt för mig. Både liksom kostnadsmässigt och emotionellt. För att jag inte har gått tillräckligt djupt ner i detaljerna. Utan litat på experter som jag har anlitat. Så det är väl så här, det är verkligen en lärdom. Det kommer jag inte göra igen. Liksom.
Tar du tag i de bitarna mer nu själv då?
Ja, men också på detaljnivå.
Mm.
På ett annat sätt. Alltså jag har ju alltid tagit ansvar och tagit tag i de bitarna. Men just att så här, man måste också ner i detaljer ibland.
Att förstå de bitarna då också?
Ja, förstå och liksom grotta ner sig. Jag tror att det är en väldigt, liksom, generellt tror jag att det är en väldigt bra sak att göra det man är bäst på. Och ha rådgivare och experter. Och det är ett råd som jag skulle kunna ge också. Och jag vet inte exakt hur man ska hitta liksom, att inte gå på de här nitarna då. Men jag har gått på några sådana nitar där det liksom, jag borde ha varit en nivå ner i detaljer.
Dubbelkollat egentligen.
Ja, dubbelkollat. Verkligen. Det finns stilta.
Det är som är så tråkigt.
Åh, gud.
Vad är din största framgång?
Jag har nog fram tills väldigt nyligen sagt just att jag vågade säga upp mig.
Mm.
För dessförinnan hade framgångarna varit så liksom traditionella och liksom, ja, men uppenbara, by the book på något sätt. Men där vågade jag göra någonting för mig själv. Och jag har gjort ett liknande sånt tough call här i vår. Vi har ändrat ägarstrukturen i mitt eget bolag innan lansering och innan vi tog in kapital. Och det var supersvårt och superjobbigt. Men jag gjorde det. Så jag tror att de två besluten, att så här, lämna vd-rollen när jag var i sorg och behövde den tiden, och göra det här ett svårt beslutet nu, istället för att bara köra på och ta in pengar och ta en paus då. Liksom. Det är nog det jag är liksom malligast över faktiskt. Mm.
Hur vågade du säga upp det?
Alltså det speciella i sån akut sorg som jag var i, det är att omvärldens tyckande och världsliga ting försvinner ut extremt långt ifrån en. Alltså där då var det var bara liksom en djup insikt om att så här, jag kommer inte vara en bra chef. Och jag kommer för min egen hälsa behöva tid att smälta det här. Med en också väldig livskraft och livsenergi som också för mig i alla fall kom när jag var nära döden i och med pappas död. Att så här, shit, livet är så himla viktigt. Alltså det var en kombo av de här extremt starka känslorna.
Mm.
Så det gick på en helg. Mm. Jag tänkte tanken på fredagen och skickade brevet på måndag.
Men du var inte orolig hur du skulle klara det ekonomiskt? Eller hade du en
fuck off kapital? Ja. som vi kan prata mycket om. Jag hade ju tjänat mycket som vd.
Mm.
Så jag hade ju, absolut, jag hade sparat lite. Ja, det hade jag. Men sen så tog jag också andra beslut. Jag sålde min lägenhet vid Mariatorget, flyttade ut i Telefonplan. Alltså jag downshiftade.
Mm. Mm.
Sen så brände jag ju hela mitt sparkapital på 9 månaders resa. Så jag kom ju hem helt pank.
Börja om.
Japp.
Kan du inte berätta lite om det här ownershift som handlar om att flytta ägande till kvinnor?
Mm.
Vad innebär det för dig?
Efter jag hade rest då, efter jag hade sagt upp mig, så valde jag ju kvinnligt ägande som min fråga. Det är efter att ha betraktat både mig själv och många, gissar att ni är sådana också, som äser in sin energi i sina jobb och det är någon annan som plockar ut vinsten. Väldigt krasst. Det är väldigt populärt när jag föreläser om det här på företag.
De blir lite rädda om sin personal. Drar
du sladden på micken?
Ja, men precis. Nej, men också har varit anställd vd, suttit i ett gäng styrelser och helt enkelt så här fattat vad låtsasmakt är. Alltså att vi har ingen riktig makt. Det är skitbra att vi är vd:ar och sitter i styrelser och allt det där.
Mm.
Super, toppen. Men vi har ingen reell makt förrän vi också äger.
Mm.
Och det är när vi gör det som villkoren för kvinnor på riktigt kommer förändras, tror jag. Och då funderar jag på, så här, vad är det smartaste jag kan göra för att påverka andelen kvinnligt ägande? Och då tänkte jag det var att riska själv och starta ett techbolag. Så det har jag gjort. Och sen hade jag tänkt att starta ett, när jag förhoppningsvis då tjänade pengar på mitt techbolag, ett investeringsbolag som investerade kvinnors pengar i andra kvinnor. Men nu uppstod ett vakuum för mig här i vår när jag inte kunde driva Matching ID i full fart. Och jag, då hade jag upplevt en sån enorm pepp och ett sånt enorm längtan efter någon som jobbade med de här frågorna. För jag har varit ute och pratat i media lite om kvinnligt ägande. Så då bestämde jag mig för att inte vänta utan starta det som vi kallar en tankesmedja nu då, redan nu. Och den här tankesmedjan håller nu på vid en arbetsgrupp om 8 nu på att göra problemkartläggning. Alltså varför äger inte kvinnor mer än vad vi gör? Och liksom vad är de smartaste insatserna vi kan göra? Och sen kommer vi under kommande år starta en stiftelse och ett bolag. Och stiftelsen kommer göra med opinionsbildning, finansiering av forskning, grundläggande gratis hjälp för kvinnor som vill riska. Och bolagsdelen kommer vara en ny sorts investeringsbolag kan man säga. Vi tittar även på en försäkringslösning.
Wow, många delar.
Ja. Spännande.
Och nyckeln i det här är risktagande.
Ja.
Alltså att vi är uppfostrade och också blir premierade i vårt vuxna liv på ett annat sätt när det gäller risk. Och där behöver vi då hitta andra former av stödsystem för att liksom sänka den upplevda risken för kvinnor. För att man är liksom helt enkelt liksom byggd annorlunda mentalt.
Mm.
Jag skulle säga att alla vi har intervjuat i den här podden har ju varit väldigt modiga och risktagande.
Mm.
Men, det
är... men jag tror också att ni har valt sådana kvinnor.
Det finns ju en röd tråd att vara uppstickare. Ja, då krävs precis. Ju de ingredienserna.
Ja.
Men för det är inte kanske det mest naturliga.
Nej, men det är inte det. Och jag tror också att det kostar mycket även för de kvinnorna som ni har haft här.
Mm.
Alltså att man får mer den här typen av frågor. Så här, jag sålde min bostadsrätt och investerade pengarna i mitt bolag till exempel.
Mm.
Och det är ju liksom ingenting man gör.
Nej.
Man köper en större bostadsrätt. Man säljer inte sin bostadsrätt. Nej. Då tror jag kvinnor får mer typen av frågor. Så här, hur tänkte du nu? Mm. Tänk om du blir gravid eller tänk om... Så här, ja. Medan en kille kanske blir mer så här, wow.
Mm. Mm. Ja, Johanna kanske behöver bli lite mer riskbenägna. Vad säger du?
Verkligen. Mm. Varje gång jag hör en av våra gäster så blir jag väldigt inspirerad.
Mm.
Jag tänker också att alla gör ju sitt. Ni gör ju det här.
Ja, det är en liten risk.
Ja, men också lyfta fram kvinnor som riskar.
Ja, men det tycker jag är jätteviktigt.
Mm.
Du var ju keynote-talare också på den här Women in Tech-konferensen 8 mars. Och fick väldigt mycket uppmärksamhet i media. Och det var en intervju i Dagens Media, en stor intervju om sexismen har styrt hela min karriär.
Ja, men välj inte rubrikerna själv.
Ja, nej, det är jag fullständigt medveten om. Den lockar i alla fall mig att klicka. Men och just det här talet har ju också blivit återpublicerat på flera ställen och så. Kan du berätta lite vad handlade det om?
Ja, men det handlade just om det här med att äga sitt eget liv och hur viktigt det är. Och det var därför jag nu sa så här, men ni gör ju också någonting. Alltså att så här, allting räknas. Mm. Alltså den återkommande frasen i det talet var ju så här, I am all women and so are you. Alltså att allt vi gör, varenda litet steg, det här är ett steg. Ni tar utrymme på en medieplattform. Jag kanske är tuff i en löneförhandling. Då kommer det bli lättare för nästa kvinna som är det. Alltså så här,
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Varje litet steg vi tar, tar vi för alla kvinnor. Och om man har den inställningen, då blir man liksom mycket större och kaxigare. Eller jag har i alla fall blivit det.
Mm.
Alltså, jag gör inte bara det här för mig själv. Då kanske man är lätt så här, åh, en kaxig brud som tar mycket plats. Nej, men jag gör det här för mig och alla andra kvinnor.
Mm.
Så det handlade det här talet om. Det handlade också om tacksamhet, alltså efter MeToo-hösten. Mm. Så här, hur oerhört, alltså klappa er själva på axeln nu. Vad bra vi är.
Mm.
Vad vi hjälper varandra. Liksom. Mm. Men också så var det lite så här tufft. Vi som sitter här, säkert de som lyssnar på den här podden också. Vi är privilegierade och vi har ett ansvar för att liksom inkludera de kvinnor som inte kan föra samma kamp lika långt fram i vår kamp.
Mm. Mm. Det här Matching ID som du har grundat också, där är ju affärsidén är ju egentligen att avanonymisera talangers data vid rekryteringar. Har jag förstått rätt?
Alltså så här, det är en viktig del. Mm. Men affärsidén är att effektivisera talangsourcing.
Okay. Mm.
Genom att anonymisera och digitalisera. Mm. Så att, alltså helt enkelt att rekryteringsmarknaden idag är inte tillfredsställande. Alltså det finns en stor frustration både hos talanger och hos de som söker talang. Det tar mycket tid, det är väldigt dyrt. Där såg vi ett behov av att liksom, här går det att automatisera. Och anonymiseringen gör att talangerna kan dela med sig av data som gör en riktigt bra match.
Mm.
Sen har vi världens bästa biprodukt. Och det är då att vi hjälper de som rekryterar att ta bort bias.
Mm.
Genom att man inte då kan se bild, kön, ålder och inte heller varumärken på CV. Då tror jag att de som är i den gamla skolan kommer säga så här: jag är inte alls fördomsfull.
Mm.
Mm.
Man vill ju inte tro det.
Nej, man vill ju inte tro det. Och då, men det som har funkat väldigt bra för mig i de samtalen, det är att jag brukar ta Edelman som exempel.
Mm.
Om man googlar när jag var vd på Edelman så kommer det upp en bild på mig och jättemånga blonda, duktiga tjejer.
Mm.
Och om man då liksom gör den grejen, att så här, vi är fördomsfulla för att hjärnor funkar så. Det är inte för att vi är onda eller dåliga, utan man söker trygghet. Man söker efter sånt som liknar en själv. Man behöver kategorisera för att hjärnan kan inte hantera hur mycket information som helst. Medan en maskin då, eller en AI-algoritm, har inga begränsningar i mängden data. Därför kan en maskin göra just det här bättre än vad en människa kan.
Mm.
Och sen så, liksom, så att får man en möjlighet att ha det samtalet och får människor förstå att bias inte är någonting man är för att man är en dålig person, utan så här, det är bara så hjärnan funkar hos oss alla.
Mm.
Så brukar det liksom funka väldigt bra.
Mm.
Och så finns det väldigt mycket forskning som stöttar det hela.
Mm.
Så de som lyssnar på forskning och vill vara forskningsbaserade gillar det ju från början.
Mm. När skulle ni lansera?
Vi kommer lansera i höst.
I höst.
Mm.
Spännande. Hur jobbar du med mål då?
Jag tror att jag har jag försöker ha väldigt, väldigt, väldigt långa mål. Alltså som i det här fallet då, jag vill påverka andelen kvinnligt ägande så mycket jag kan under min livstid. Och väldigt korta mål. Och inte försöka ha så mycket som mål däremellan. För det blir liksom aldrig som man har tänkt i alla fall.
Mm.
Och det händer ju också saker i livet. Alltså det är väl någonting man har lärt sig när man blivit äldre. Som med Matching ID nu, en av mina delägare, min lilla syster, blev gravid och fick en jättesvår graviditet. När jag var vd på Edelman så blev pappa sjuk. Alltså att så här, det händer ju alltid saker i livet som man liksom inte kan planera för. Därför har jag kommit fram till att långa mål och korta mål är så här det smartaste.
Mm.
Som nu har jag liksom lansera vår första produkt i Matching ID, göra den sjukt bra.
Flamenco.
Flamenco. Få ownership på banan. Och då är det liksom ett år. Och sen det andra är liksom liv.
Men är det fortfarande mest karriärmål då? Eller har du några mer också personliga?
Ja, alltså innan jag drog igång de här två egna så var det en majoritet personliga mål skulle jag säga i några år där. Just för att, så här, att gå från att vara prestationsdriven till lustdriven. Mm. Och alltså den typen av mål att verkligen ta tag i sorg och alla de här sakerna. Så jag tror att det, det skiftar lite utifrån behov. Men jag jobbar med båda.
Mm. Får jag bara fråga där, hur gick du från att vara prestationsdriven till lustdriven? Om man är så starkt driven av någonting, hur kommer man, alltså hejdar man sig själv och styr om?
Ja, men det handlar ju mycket om att rikta om det drivet mot, alltså så här ganska så här konkret. Blir jag glad av det här? Blir jag glad av det här?
Vi pratade med vår förra gäst också, Elsa Bernadotte, om att mer värderingsstyrt. Hon gick från Chanel till starta ett eget bolag. Är det lite samma? Det är värderingarna här som styr för dig.
Ja, men värderingarna, men också så här, det blir så lätt att det blir abstrakt om man pratar om det på det planet. Alltså det är så här, alltså jag gick ner på så här, jag ska lägga en timme om dagen på att läsa, en timme om dagen på att skriva, en timme om dagen på yoga. Alltså så här, verkligen så här, göra saker som jag blir glad och lugn av. Och ut ur det så liksom kom den naturliga lusten tillbaka. Och sen så då att våga välja bort frilansuppdrag till exempel, eller styrelseuppdrag. Våga säga nej till sånt som inte gör en glad. Eller våga hoppa av. Eller, och säga ja och fortsätta med sånt som gör en glad. Alltså att så här, jag tror förut har jag varit så här, man ska göra klart allt till the bitter end. Och gärna typ 10 mil till. Varför då? Alltså bidrar man inte som konsult eller i en styrelse? Alltså lyssnar de inte eller gör de ingen skillnad, och det jag inte gör en glad, då kan man ju tjäna pengar på någonting annat som gör en glad och där de vill ha en. Alltså, så att den typen av grejer, att så här, dra sig undan från sånt som tär och dra sig närmare sånt som när.
Vad är framgång för dig?
Att vara sams med sig själv.
Är du framgångsrik?
Ja!
Så du är sams med dig själv och härlig.
Inte alltid, men just nu är jag väldigt sams med mig själv.
Vilka drivkrafter är det som har tagit dig dit då?
Oj, så jag har en hjärna som är liksom i fullt ställ hela tiden. Det har jag också nu accepterat. Så att jag ser liksom möjligheter och vinklar, för att prata vårt gamla språk, och idéer överallt. Så det har jag liksom med mig naturligt. Och sen så lärde jag mig från min uppfostran att jobba väldigt, väldigt hårt. Alltså jag är liksom uppfostrad med den typen av arbetsmoral. Så jag tror de två grejerna i kombination är liksom det som har gjort att jag har kunnat göra en traditionell karriär och att jag nu kan liksom starta och driva stora och svåra grejer. Men att jag har vågat stanna upp och blicka inåt, det är nog mycket att jag började gå i terapi ganska tidigt och att jag liksom, ja, men har unnat mig att ha en sökande sida också, som man inte alls har synts lika mycket utåt. Först jag startade Belöbenyet kanske och började publicera min egen poesi. Men jag har alltid haft den sidan. Och det är ju egentligen kanske att jag, ja, men till slut gav den utrymme då.
Finns det någonting du skulle vilja bli bättre på?
Ja, såklart. Jättemycket hela tiden. Vad ska vi välja? Jag försöker hela tiden bli bättre på att vara lite mer easygoing och ta lätt på saker. Det är inte mitt naturliga angreppssätt på någonting. Alltså jag är väldigt mycket så här all in och
engagerad.
Liksom, engagerad och, ja, men just målinriktad och sådär. Och jag har kompisar som är mycket bättre på det, och jag betraktar dem hela tiden. Så det övar jag på. Jag övar på att vara sårbar. Alltså till exempel när ni frågar här, så här, vad är ditt fuck up eller ditt misstag? Det är så lätt när man har varit PR-konsult och vinklat till det på något så här, så att man framstår ändå jävligt skön ändå. Liksom. Alltså att faktiskt visa upp det som är liksom, lite mer på riktigt. Ja, men det är två saker som jag vill bli bättre på.
Vad är du för förebilder?
Ja, det där växlar ju över tid. Nu är jag väldigt mycket inne på kvinnor som är egensinniga, kanske lite excentriska och som håller i över tid. Alltså typ Iris Apfel, om ni vet om det. Ja. Alltså så här, som gör sin grej och fortsätter göra sin grej, och liksom till slut förr eller senare så hamnar det rätt i trend. Alltså så här, jag tycker det är så mäktigt. Det finns ett gäng sådana så här konstnärer och den typen av kvinnor som så här, inte har anpassat sig till normen. Några klassiska är Frida Kahlo och sådär. Men sådana söker jag upp nu, märker jag. Jag tror också att det är lite så här, i en fas där jag undrar hur jag ska åldras och bli ännu mer liksom, ni presenterar mig som färggrann. Mm. Jag vill bli ännu liksom mer excentrisk och egen. Mm. Det är så här, jag känner en längtan efter det, tror jag. Ja. Ja.
Har du någon mentor då, på tal om förebilder?
Också många.
Stått om Martin Lorentzon.
Ja, precis. Vi lärde känna varandra innan Spotify-tiden och han är väldigt, väldigt generös med sina tankar och är en hyfsat bra förebild när det gäller business, kan man väl säga. Mm. Han har tyvärr varit lite mer busy än vanligt med börsintroduktionen. Men jag får väl förlåta honom.
Han är grundare av Spotify, om inte alla vet.
Ja, nej, men han är fantastisk. Och sen, alltså jag skaffar mig rådgivare utifrån det jag behöver. Så nu har det varit mycket liksom juridik och ägarstruktur, teknik. Alltså de bitarna som jag inte kan liksom, i mitt eget bolag. Mm.
Är du någons mentor?
Jag har varit det väldigt, väldigt mycket. Mm. Men det är faktiskt energikalkyl är också någonting som jag jobbar med. Och nu när jag liksom jobbar med ownership och är entreprenör, då måste jag liksom ta bort andra saker som tar energi. Mm. Då försöker jag säga nej till gratisjobb mer och till mentor- och coachingsuppdrag som jag har gjort väldigt, väldigt mycket. För att jag just brinner för att hjälpa kvinnor. Mm. Men nu försöker jag liksom lägga energi mer på stora strukturfrågor ett tag.
Du är ju gammal PR-räv, får man väl säga.
PR-leopard skulle jag vilja säga.
Okej, bättre. Och just det här, nu har du ju lämnat lite grann den världen. Så hur ser du på dig själv som en kommunikatör idag eller ett personligt varumärke?
Alltså kommunikatör och PR-person kommer jag nog alltid se mig som. Och
det är också, grunden.
Och det är också så här, nu när jag gör helt andra saker, jag måste säga att det är en ofantligt bra grund. Mm. Faktiskt. Mm. Eftersom man lär sig göra metaanalyser och ta in väldigt mycket information på väldigt kort tid och se sammanhang och mönster och så där. Så jag vill säga till alla som jobbar på PR-byrå i början av sin karriär att så här, det är en väldigt bra grund för många saker som man ska göra sen faktiskt. Mm. Vad sa du, personligt varumärke? Ja, det där är ju så jävla konstig grej. måste jag säga. Alltså när man har jobbat så länge med att hjälpa andra. Mm. Och sen så använder man sitt eget varumärke för att få ut sånt som man jobbar med. Jag hade inte synts innan Edelman, och på Edelman så det var ju skit när jag tog över där. Så då använde jag ju ung kvinnlig vd för att bygga Edelman, och då byggde jag ju Lindevaccin. Det blev ju liksom en effekt. Och nu har jag använt det igen då för matching ID och liksom kommer göra det för ownershift. Det är bara en konstig grej. Det är bara accepterat att det, är liksom, det funkar ju väldigt bra.
Det är en del av PR-strategin då?
Ja.
Mm.
Ja.
Tänker du så när du kommunicerar i sociala medier idag? Alltså, tänker du på ditt varumärke?
Nej, men inte så jättemycket. Jag stängde min Instagram här för något år sedan.
Att den blev privat, menar du?
Precis, av den anledningen att jag är ganska osorterad på Instagram. Mm. Att jag vill känna mig trygg. Så. Det är klart att är man PR-person så tänker man ju alltid. Man har ett lager av att, så här, hur uppfattas det här? Mm. Men jag tänker inte så jätte... Ni kanske följer mig på Instagram. Jag är ganska, ganska spontan och ganska så här... Mm.
Ja. Färggrann.
Ganska mycket klänning.
Och hårassociarer.
Ja, just det. Det är en ny grej.
Ja, det är lite avundsjuk på.
Det är bara börja. Ja.
Så du sa det här innan med tanken på att åldras. Vad vill du se tillbaka på ditt liv? Hur vill du se tillbaka på ditt liv?
Oj. Ja, men just så här, nu använder jag ju stora ord och liksom ger mig själv stora löften. Och jag hoppas att, så här, att jag orkar hålla i att leva så här liksom nära magen och fortsätta göra det. Och jag tror det, nu har det ändå gått så här 4-5 år och jag håller i än så länge. Så att, och det känns också som att det blir lättare och lättare. Och har prioriterat människor framför jobb så att jag inte liksom gör samma misstag igen. Att bara för att det är ett meningsfullt det jag gör... Mm. Som då blir mitt arbete. Att jag börjar prioritera det över de relationer som är viktiga. Så det är de två sakerna vill jag kunna se tillbaka på och känna mig nöjd över. Och sen så hoppas jag att jag fortfarande är så här, har nya grejer på gång då. Mm. När det nu är, när man nu är gammal. Mm. Och att jag skriver. Det är det jag vill göra när jag blir stor.
Ska du skriva böcker eller?
Poesi eller böcker. Eller
Vi har fått en fråga från vår tidigare gäst, Elsa Bernadotte. Och hon undrar, vilken superkraft hade du velat haft?
Och varför?
Vela haft? Oj.
Eller vill du ha? Vilken superkraft vill du ha?
Vill jag ha. Jag vet vad jag ska svara på det. Mm. Jag önskar att jag kunde spotta psykopater.
Och spotta först jag behövs.
Nej, jag tänkte spotta på dem. Utan
identifiera.
Identifiera. och liknande. Alltså så här, jag kan vara lite godtrogen och köpa in på folks... jag kan nog tro att folk är godare än vad de är. Jag önskar verkligen att jag hade röntgensyn. Mm. Att jag slapp lägga energi på det.
Mm. Mm. Vad skulle du vilja ha för... superkraft.
En ganska svår fråga.
Jättesvår fråga. Men superkraft kanske att inte bry mig så mycket om andra tycker.
Ja. Det går ju då att öva upp i terapi.
Absolut.
Ja, jag hade nog också som vår tidigare gäst också var inne på att man kunde förflytta sig liksom med hjälp av tanke eller
att slippa eller lägga tid på
Ja, men och bara nu är det snö här, jag vill till strand. Jag chillar på Maldiverna ikväll.
Om det var en superkraft man skulle kunna köpa så skulle den bli väldigt high in demand framåt när vi måste sluta resa.
Ja. Ja, men det är miljö.
Klimatsmart.
Ja, precis, väldigt miljövänligt alternativ. Ja.
Men så jobbar hon också på Karma.
Ja, precis. Men då undrar jag om det skulle vara några i Sverige på vintern.
Jag?
Ja, du ja, just det.
Ja, jag gillar också snö.
Älskar snö.
Herregud. Ja. Även i Stockholm.
Nej, men man kan åka skridskor, skidor. Det finns både utför och nerför. Och
framför allt så blir man ju så himla, himla glad när våren kommer.
Ja, jo, det skulle vara det då. Stort tack Linda för att du har gästat vår podcast och för att du har berättat om dina tankar kring karriär och kommunikation. Det har varit jättekul att höra och tack för att du har delat med dig så öppenhjärtligt. Till dig som lyssnar, glöm inte att prenumerera på podden och ge oss gärna betyg och en rekommendation. Du hittar oss också på Facebook och Instagram och du får jättegärna höra av dig med frågor eller önskegäster som du skulle vilja höra i podden.
Tack för oss och tack till Soundtelling för studioteknik och till Jesper Salén för jingle. Och tack Linda.
Tack.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.